Jag kanske ska säga några ord till om det här med ära och berömmelse och betydenhet. Ibland så har man ju inte så lätt för att genomskåda sig själv i de här sammanhangen. Och det kom en syster fram och frågade om det inte är så att man kan växa i kötslig betydenhet fast man kanske inte märker det. Och saken är utan vidare den att visst kan man det. Det går bra. Men det är bland annat därför som det är så viktigt det här med Kristi kropp. För vi ska vara infogade i ett sammanhang där vi ständigt står i förbindelse med varandra. Det är framför allt om du kommer in i ett sånt här arbete som ensamjagande varg. Det är ofta bland dem som man möter framför allt det här att man skördar lite ära för egen del. Och det är ofta så att de här ensamjagande vargarna går aldrig att foga in i ett sammanhang där Gud ska ha hela äran, därför att de ska ha lite grann själva. Och det blir alltid trassel och konflikter och svårigheter. Även om det är så att väldigt mycket händer där de drar fram stora nådegåvor, profetiska visioner, mäktiga underverk och så vidare, så är det också så att det går aldrig att foga in dem i något sammanhang. Därför de ska ha lite av äran själva. Men när vi fungerar i Kristi kropp, då står vi under ömsesidig förmaning. Och i Kristuskroppen finns andebedömningens nådegåva. Ibland kanske man också får kalla den för köttbedömningens nådegåva, vad vet jag. Man kan lukta sig till om det här är en människa som tar till sig äran för egen del och är stolt över det, eller om man tar till sig äran för Guds del och är stolt över det. Och det är så fina små nyansskillnader det här för våra mänskliga ögon. Men det är så viktigt, och det är också viktigt att vi får hjälpa och leda varandra. Lyssna till varandra. Du vet, förmaning, när jag ändå är inne på detta, mitt älsklingsämne, av mina många älsklingsämnen. Förmaning är något man söker. Det är inget man prackar på varandra. Så att om du vill växa och bli tjänstbar inför Herren, så sök gärna förmaning hos människor som du har förtroende för. Så som sagt, om du vill växa och vill komma in i en sund och balanserad tjänst för Herren, så sök gärna förmaning ifrån någon broder eller syster som har hunnit längre i sitt växande, i sin vandring i anden. Förmaning är i första hand något man söker. På samma sätt som man går till doktorn. Man sitter inte sjuk hemma och väntar tills doktorn råkar titta in. Det är om det. Nu går vi till andra Korinthierbrevet 11. Verserna 23-29. Det tjänar Kristus, det gör jag ännu mer, för att nu tala som en dåre. Jag har arbetat mer än de flesta, suttit i fängelse mer än de flesta, fått prygel i övermått och ofta riskerat livet. Av judarna har jag fått 5 gånger 40 minus ett slag. 3 gånger har jag slitit spö, 1 gång har jag stenats, 3 gånger har jag lidit skeppsbrott. Ett helt dygn har jag drivit omkring på öppna havet. Ofta har jag varit ute på resor, utsatt för faror i floder, faror från rövare, faror bland landsmän och bland hedningar, faror i städer, i öknar och på havet, faror bland falska bröder. Jag har arbetat och slitit och ofta vakat, jag har svultit och törstat och ofta fastat, jag har frusit och varit utan kläder. Till allt annat kommer det som trycker mig varje dag, mina bekymmer för alla församlingarna. Ingen är svag utan att jag blir svag, ingen kommer på fall utan att jag prövas som i eld. Ja, det här är ju inte köttets bekvämlighet, den saken är ju helt klar. Och vi kan ju liksom tycka det att ja, Gud kanske kan ge oss glädje, han kanske kan ge oss trygghet på sitt eget vis, men bekvämlighet blir det ju inte mycket med i alla fall. Det är ju ingen bekväm väg Herren för oss på. Låt oss fortsätta. Romarbrevet 15. De 6 första verserna. Vi som är starka är skyldiga att hjälpa de svaga med deras bördor och får inte tänka på oss själva. Vi ska var och en tänka på vår nästa, på vad som är gott och bygger upp. Kristus tänkte inte på sig själv. Nej, det står skrivet, dina smädares smädelser föll över mig. Alla profetior i skriften står där för att undervisa oss, så att vi genom vår uthållighet och den tröst skriften ger oss kan bevara vårt hopp. Måtte uthållighetens och tröstens Gud göra er eniga efter Kristi Jesu vilja, så att ni alla med en mun prisar vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. Vi som är starka. Du vet vad som är bekvämt. Vad som är uthärdligt. Det är ju en fråga om hur man är rustad. Jag menar, en vekling måste ha en duxmadrass. Men den som är van att ligga ute i skogen med en granrot till huvudkudde, han tycker att det går bra det med. Han kan tycka det är bekvämt. Så att det handlar inte bara om de yttre omständigheterna, utan det handlar också om vem vi är, du och jag. Så att Herren vill göra oss starka för att vi också ska finna oss väl tillrätta i de situationer där han ställer oss. Ja, då blir det så här igen. Vi har vår bekvämlighet i Herren, så att säga. Inte i några omständigheter, inte i något vi förfogar över, inget som kan köpas för pengar, utan Herren själv. Vi är skyldiga att hjälpa de svaga med deras bördor, säger han. Och när han talar om faror på floder och faror bland rövar och faror bland falska bröder och allt det här, vad är det han håller på med för någonting? Jo, han är så stark så att han kan hjälpa de svaga att bära deras bördor. Och då, medan han håller på med det, råkar han ut för ett och annat. Det är bördorna i hans liv för de andras skull. Och han säger att vi ska tänka var och en på vår nästa, vad som är gott och bygger upp. Som det står i den gamla översättningen, vi ska inte leva oss själva till behag. Vi ska inte leva för vår egen bekvämlighet, om du så vill. Utan du ska leva på något sätt för att göra livet lätt för andra. Därför det var så Kristus levde, säger han. Kristus tänkte inte på sig själv. Han levde inte sig själv till behag. Utan han levde för att underlätta för andra. Och det är ju det förunderliga med, om vi nu ska kalla det bekvämlighet. Ni förstår vad jag menar. Att i Kristi kropp är det någonting vi kan ge åt varandra. Underlätta livet för varandra. Leva varandra till behag. Det är ju bara det sättet att leva som får ett äktenskap att fungera. Inte att man tänker hela tiden på, vad ska jag få ut av det här? Hur skönt ska jag ha det ikväll mens frugan diskar och tvättar och skurar och byter kläder på ungarna? Utan, vad kan jag ge henne? Så går hon samtidigt och tänker på, vad kan jag ge honom? Och då gör vi livet lättare för varandra. Men vi har inte lättnaden, vi har inte bekvämligheten i oss själva. Han aktade icke jämlikheten med Gud så som ett byte. Han såg inte på sin härlighet som en egendom som han förfogade över. Och som han till varje pris måste behålla som en rättighet. Utan han avstod ifrån allt detta och kom i tjänarskepnad. Och utblottade sig in till döden, ja, in till döden på korset. Därför har Gud upphöjt honom. Därför. Att vara andra människor till behag är inte att springa i alla människors ledband, för då vandrar man inte längre i anden. Och vi kan höra hur Paulus säger i Galaterbrevet 1:10. Är det människor som jag nu vill vinna för mig, eller Gud? Söker jag vara människor till lags? Om jag ännu ville vara människor till lags skulle jag inte vara Kristi tjänare. Så när Paulus talar om de som är svaga, så är det de som vill men inte kan. De har vi en särskild kallelse att utge oss själva för. De som vill men inte kan. Galaterbrevet 6:10. Så länge det finns tid skall vi därför göra gott mot alla människor, framför allt mot våra trosfränder. Framför allt. Andra Timoteusbrevets andra kapitel, de 7 första verserna. Och du, mitt barn, hämta styrka i den nåd som vi får genom Kristus Jesus. Det du har hört av mig i många vittnens närvaro, det ska du anförtro åt pålitliga människor som kan lära ut det i sin tur. Var också du beredd att slita ont som en god soldat åt Kristus Jesus. Ingen soldat låter sig upptas av civila angelägenheter om han vill vara sin befälhavare till lags. Ingen idrottsman kan få segerkransen om han inte följer reglerna. Arrendatorn som gör det tunga arbetet bör vara den första som får sin del av skörden. Tänk igenom vad jag här har sagt. Herren ska låta dig förstå allt. Var beredd att slita ont, men det är bara ena halvan av det hela. Hämta styrka i den nåd som vi får. Då går det i alla fall. Men då är det hela tiden Kristus. Kristus är min vila. Kristus är min vila. Förstår du? Han är min starkhet. Han är den som gör att jag finner mig till rätta i det här. Jag kan finna mig i överflöd och jag kan finna mig i brist. Vi läste det för en stund sedan, fattigdom. Filipperbrevet 4 kapitlet. Allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Och vi går också till Romarbrevet 8, verserna 16-25. Anden själv vittnar tillsammans med vår ande om att vi är Guds barn. Men är vi barn, då är vi också arvingar. Guds arvingar och Kristi medarvingar, om vi delar hans lidande för att också få dela hans härlighet. Jag menar att våra lidanden i denna tid ingenting betyder mot den härlighet som ska uppenbaras och bli vår. Ty skapelsen väntar otåligt på att Guds söner ska uppenbaras. Allt skapat har lagts under tomhetens välde, inte av egen vilja utan på grund av honom som vållade det. Men med hopp om att också skapelsen ska befrias ur sitt slaveri under förgängelsen och nå den frihet som Guds barn får när de förhärligas. Vi vet att hela skapelsen ännu ropar som i födslovåndor. Och till och med vi som har fått anden som en första gåva, också vi ropar i vår väntan att Gud ska göra oss till söner och befria vår kropp. I hoppet är vi räddade. Ett hopp som man ser uppfyllt är inte något hopp. Vem hoppas på det han redan ser? Men om vi hoppas på det vi inte ser, då väntar vi uthålligt. Vi ska få dela arvet. Vi är arvingar om vi delar hans lidande för att också få dela hans härlighet. Och hemligheten nu, med allt det här som vi har talat om. De här fyra behoven, trygghet, glädje, betydenhet och bekvämlighet. Gud möter alla dessa behov och vill tillfredsställa dem i fullt och överflödande mått. Och hans svar på våra behov, när vi låter oss föras in i situationer där allt det här hotas, allt det som vi vill bygga upp i våra liv, som vi har byggt upp i våra liv, som vi har förtröstat på, när allt det här liksom smula sönder därför att Herren leder oss på sina vägar, då ger han oss något annat, något fullvärdigare, något bättre istället. Och det är hoppet. Det är hoppet. Hoppet har den funktionen i ditt liv att du kan vandra i anden. Eller annorlunda uttryckt, hoppet är den funktion som gör att du frivilligt kan välja Kristus lidandet. Hoppet är den funktion i ditt liv genom den heliga ande som gör att du frivilligt kan välja ett Kristus lidande. Grunden för att du börjar gå in i en vandring i anden som du vet blir en process där du kommer att behöva allt mer och mer av den heliga andes hopp för att kunna fungera, för att komma vidare och för att också dina kötsliga begärelser ska kunna elimineras, korsfästas och neutraliseras. Det är att du har en visshet om att du är rättfärdig. Det är första förutsättningen. Och jag tror att vi kommer inte saken mycket längre på spåren än detta som Jesus säger om den så kallade synderskan i Simons hus. Ska vi slå upp och läsa om henne? Lukas 7, vers 40. Då sa Jesus till honom: Simon, jag har något att säga dig. Säg det, mästare, sa han. Två män stod i skuld hos en penningutlånare. Den ena var skyldig 500 denarer, den andra 50. När de inte kunde betala efterskänkte han skulden för dem båda. Vilken av dem kommer att älska honom mest? Simon svarade: den som fick mest efterskänkt, skulle jag tro. Du har rätt, sa Jesus. Och vänd mot kvinnan, sa han till Simon: du ser den här kvinnan. Jag kom in i ditt hus och du gav mig inte vatten till mina fötter, men hon har vätt mina fötter med sina tårar och torkat dem med sitt hår. Du gav mig ingen välkomstkyss, men hon har kysst mina fötter hela tiden sedan jag kom hit. Du smorde inte mitt huvud med olja, men hon har smort mina fötter med balsam. Därför säger jag dig, hon har fått förlåtelse för sina många synder, ty hon har visat stor kärlek. Den som får lite förlåtet visar liten kärlek. Och han sa till henne: dina synder är förlåtna. De andra vid bordet sa då för sig själva: vem är han som till och med förlåter synder? Men Jesus sa till kvinnan: din tro har hjälpt dig. Gå i frid. Den som får litet förlåtet visar lite kärlek. Och den som får lite förlåtet har en liten beredvillighet till att följa Herren vart han går. Men när vi kommer till insikt om vad mycket det är Herren har burit i våra liv, då växer spontant kärleken till honom fram. Och vi blir spontant intresserade av att göra hans vilja. Och vi blir spontant intresserade av att köttet ska korsfästas i våra liv. För som jag har sagt förut, vandringen i anden korsfäster vårt kött. Men vandringen i anden som leder till köttets korsfästelse, den måste fungera som den gör. Och det är väldigt, väldigt enkelt det här. Om Herren ger dig en profetians gåva och du börjar frambära profetiska budskap, vad händer med dig då? Jo, för det första så jäser du upp och blir väldigt stolt och betydelsefull. Nu, grabbar, ska ni få se på mina profetier. De är det rulle på. Det är inte alls några här mjäkiga profetier bara, utan jag kan säga ifrån och jag kan huta åt folk. Och när jag blåser till så åker hatten av på folk. Det är mina profetier grejer. Ja. Och sen så kan det ju hända att folk ilsknar till över dina profetier och börjar gå emot dig, vare sig de nu är äkta eller falska. Och du blir plötsligt förvirrad och osäker. Och hade jag nu rätt och hörde jag Guds vilja och allt det här. När Herren låter sina gärningar ske i ditt liv, då vaknar köttet. Så ett väldigt bra sätt att få full fart på köttets alla önskningar och begärelser, det är att ge en nådegåva till någon. Och därför måste det vara så här, att den andliga funktionen måste vara någonting som får vara så utformad att den inte leder till köttets uppvaknande och förstärkande, utan leder till motsatsen. Det är en nödvändighet. Det är en skyddsåtgärd som Gud har byggt in i allt det här. För att om det inte blir så, så kan vi inte hantera de gåvor som Herren låter komma i funktion i våra liv. Så vi behöver inte alls hålla på och grunna allt för mycket om varför kan inte Gud beskydda mig för detta, och varför kan han inte lösa det på ett bekvämare sätt, och varför kan inte jag ligga hemma i swimmingpoolen och ta auktoritet över det ena och det andra? Varför måste jag vandra i anden? Varför kan jag inte ligga i hängmattan i anden, så att säga? Två filtar och en kudde under huvudet och humlorna surrande kring huvudet på mig. Varför går inte det? Varför ska det behöva vara så slitsamt och faror på floder och i den här stilen? Men det ska vara så här, förstår du, att din kötsliga människa ska alltid önska att få hoppa av. Ja. När din andliga tjänst blir så utformad så köttet säger det här var fint, då ser du, då tar vi tag i nödbromsen. När din kötsliga människa tycker om din andliga tjänst, att den här tjänsten var fin, den gillar jag, då är det fel någonstans. Så låt oss läsa igen om vår gode vän Paulus i andra Korinthierbrevet. Han är ju väldigt öppenhjärtig om sig själv i detta brev. De välkända orden om törntaggen, vi hoppar in i 12 kapitlet, vers 7. Och för de väldiga uppenbarelsernas skull, för att jag inte ska bli högfärdig, har jag fått en tagg som sticker mig, en ängel från Satan som misshandlar mig så att jag inte blir högfärdig. 3 gånger har jag bett Herren att den ska lämna mig i fred, men han svarade, min nåd är allt du behöver. Ja, i svagheten blir kraften störst. Därför vill jag helst skryta med min svaghet så att Kristi kraft kan omsluta mig. Jag gläds åt svaghet, förolämpningar, svårigheter, förföljelser och nöd när det är för Kristi skull. Ty när jag är svag, då är jag stark. Ser du nu här på Paulus? Han visste så väl med sig vad som var hans kötts starka sida eller svaga sida, man nu ska uttrycka det. Han visste så väl att han hade lätt för att bli högfärdig. Och han säger så här, den frestelsen, den finns kvar. Den är inte död, den är inte utplånad, den är bara korsfäst. Och Herren måste genom hela min tjänst skydda mig för det här. Så om jag ska skryta med något så vill jag skryta med min svaghet, säger han. Därför den måste jag ha. Det kommer att gå galet för mig om jag inte har den. Du kan jämföra med vad han säger i 1 Korinthierbrevets 7 kapitel. För där säger han något annat skojigt om sig själv. Jag menar, för somliga är de sexuella begärelserna någonting som kan vara en väldig snubbeltråd när man ska till och vandra i anden. Men det säger Paulus att det är inte alls mitt problem. 1 Korinthierbrevet 7, vers 5-7. Håll er inte ifrån varandra annat än för en tid, han förmanar nu gifta par, om ni har enats om det för att ostört kunna ägna er åt bön och sedan vara tillsammans igen. Annars kan Satan fresta er, eftersom ni inte förmår leva avhållsamt. Detta säger jag som ett medgivande, inte som en befallning. Helst ville jag att alla levde som jag. Men var och en har fått sin särskilda nådegåva från Gud, den ena av ett slag, den andra av ett annat. Han har fått en nådegåva, säger han. Vad är det för en nådegåva då? Ja, det är nådegåvan att inte titta på fruntimmer. Förstår ni? Det sexuella är inga bekymmer för honom. Herren behöver inte ständigt leda honom i svårigheter för den sakens skull. Därför att det är inte hans problem. Och så är det ju ofta med oss. Vi är mer eller mindre köttsligt specialiserade, va? Men så säger han, högmodet, det är mitt problem. Och där måste jag ha mycket svårigheter på den punkten. För där måste jag ständigt på nytt korsfästas. Så att inte den gamle Saul, den stöddige, den duktige, den beundrade, dyker upp igen. Utan han fortsätter att vara Paulus, den lille. Nu ser vi alltså det här att vandringen i anden måste vara utformad på det här sättet för att vår kötsliga natur ska bringas in under Kristi lydnad. Det offer vi därigenom gör, det möter Gud med hoppet i den heliga ande, så att vi är fullt tillfreds, fullt tillfredsställda. Vi har inga omötta behov inför Gud. Det är bara det, han möter dem på ett helt annat sätt än vad vi är vana vid att låta dem mötas. Men nu finns det också en annan aspekt av det här. Och det är detta att den vandringen i anden måste se ut så här också för djävulens skull. Romarbrevet 16 och 20. Fridens Gud skall snart låta Satan krossas under era fötter. Nåd från vår Herre Jesus Kristus åt er alla. Ja, under vems fötter ska Satan krossas? Han ska krossas under våra fötter. Och det betyder alltså att vi måste komma i närkontakt med honom. Vad är det nu som övervinner honom i våra liv? Ja, det vet vi. Det står i 1 Johannes 5 och 4 att detta är den seger som har övervunnit världen, vår tro. Så plötsligt så har du djävulen framför dig och då utbryter en brottningskamp. Det står så i Efesierbrevet 6. Den kamp vi har att utkämpa, talar Paulus där, det betyder egentligen brottningskamp. Det grekiska ordet. Det är någon sorts gyttjebrottning. Åtminstone så står vi framför en såpad fiende. Det är ju precis vad vi har emot oss. Och honom brottas vi med. Och det är meningen till sist att han ska på något sätt komma ner under fötterna på oss. Men han kan ju sina tjuvnyp på sina halva Nelson och så här. Så att det är en jobbig kamp vi har framför oss. Och nu är det alltså så här att om vi ska in i den kampen, god vänner, så kan ju inte Gud beskydda oss för djävulens närhet. Det går ju faktiskt inte. Är det våra fötter han ska in under så måste vi acceptera att han kommer oss in på livet. För ibland har vi väldigt orealistiska förväntningar på Gud. Att vi ska vinna en seger över djävulen men aldrig komma i närheten av honom. Intressant. Det funkar inte. Det går naturligtvis inte. Vi ska vinna en seger över honom, ja, tack och lov. Men då får vi också känna av honom. Och som sagt, han kan en hel del han också. Och i det sammanhanget vill jag att vi ska läsa Lukas 22 kapitel, verserna 31-34. Det är Jesus som säger till Simon Petrus så här: Simon, Simon, Satan har utverkat åt sig att få sålla er som vete. Men jag har bett för dig att din tro inte ska ta slut. Och när du en gång har vänt tillbaka så styrk dina bröder. Simon sa: med dig, Herre, jag är beredd att gå både i fängelse och i döden. Han svarade: jag säger dig, Petrus, tuppen ska inte gala i natt förrän du tre gånger har förnekat att du känner mig. Nå. Satan har utverkat åt sig att få sålla er som vete. Hur gör han då? Jo, han går till Gud på samma sätt som han gjorde med Jobb. Vad är det som ska testas? Jo, det ska testas om vår tro håller måttet eller inte. Men gör den det, så har vi vunnit. Gör den inte det, så har han vunnit. Och Gud låter oss alltså inte möta några övermänskliga prövningar. Det läste vi förut. Så han ser till från början att den brottningskampen alltid bedrivs på jämna villkor. Han släpper djävulen in på livet på oss. Så måste ske, annars kan vi aldrig vinna seger över honom. Men han säger samtidigt till att vi inte får mer av fienden än vad vi med hans hjälp kan klara av. Vad är det som ska testas? Jo, det är om vi söker den hjälpen eller inte. Vandrar vi i anden eller gör vi det inte? Är vi uppfyllda av hans kraft eller är vi det inte? Hur ska vi upptäcka att vi inte är tillräckligt uppfyllda med hans kraft? Ja, det finns bara ett sätt att upptäcka det. Det är att vi får dra det kortaste strået någon gång ibland, och det gör vi ju. Satan har utverkat att få sålla er som vete. Men jag har bett för er att er tro inte ska ta slut. Jesus säger inte: Satan har utverkat att få sålla er som vete, men jag har sagt det får han inte. Förstår ni? Vi måste förstå de här sammanhangen. Därför att Martyriet, Kristuslidandet, får inte bli för oss till någonting som sätter Gud i en suspekt dag, i en tvivelaktig dag. Vi måste komma in i en full förståelse av att det här är någonting helt naturligt. Det är naturligt att vi möter de här trångmålen och svårigheterna på vår väg genom livet, därför att det korsfäster vårt kött. Vi får andra ting istället ifrån här. Men det är också naturligt att detta sker i våra liv, därför att vi kallar att segra över djävulen. Och det kommer vi aldrig att göra om inte han hela tiden får testa hållfastheten i den tro vi har. Den tro som övervinner världen och som övervinner honom. Står jag kvar i samma tro? Står jag kvar i min visshet om att Gud är god? Står jag kvar i en lovsångsattityd mot Gud? Fungerar hoppet i mitt liv? Eller blir jag skakad? Blir jag bragt ur kurs bara för att den fiende jag är på väg att möta plötsligt dyker upp runt nästa vägkrök? Eller fortsätter jag rakt fram? Det är hela tiden det som måste testas. Vi vinner inte alltid seger i det här. Men varje gång vi lider nederlag får vi gå tillbaka till Herren och säga: jag behövde visst mer. Och så får vi börja växa. Vi får hjälpa varandra att växa. Detta är spelreglerna för en vandring i anden. Det är spelreglerna också för att vinna seger. Men segern vinner vi. Och vi ska sluta med att se det. Romarbrevet 8. Jag har läst den texten förut. Jag tar gärna fram den igen. Därför att det här är ett så viktigt sammanhang. Romarbrevet 8:31. Vad innebär nu detta? Om Gud är för oss, vem kan då vara mot oss? Han som inte skonade sin egen son utan utlämnade honom för att hjälpa oss alla. Varför skulle han inte skänka oss allt med honom? Vi har allt med honom. Och det har vi sett, det är sant. Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud frikänner, vem kan då fälla? Kristus är den som har dött och därtill den som har uppväckt och sitter på Guds högra sida och vädjar för oss. Vi är gjorda rättfärdiga. Herren vädjar för att vår tro inte ska komma på skam. Vem kan då skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest, förföljelse eller svält, nakenhet, fara eller svärd? Det står ju skrivet: för din skull lider vi dödens kval dagen lång. Vi har räknats till slaktfåren. Nej, överallt detta triumferar vi genom honom som har visat oss sin kärlek. Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller andemakter, varken något som finns eller något som kommer, varken krafter i höjden eller krafter i djupet eller något annat i skapelsen ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. Vi vinner en seger när på det sättet vi blir ansatta av djävulen men står kvar. När vi aldrig låter rubba oss. Ju mer han kan ansätta oss utan att vi blir rubbade i vår tro. Utan att vi blir skakade i vår visshet om att Guds kärlek förbliver över oss. Lika mycket som den någonsin förut har gjort. Ju mer han får ansätta oss och vi ändå står fasta på den punkten, desto större seger vinner vi. Och är det så att han till sist kan skicka människor på oss och ha ihjäl oss, och vi in i det sista prisar Gud, då vinner vi en seger som inte kan jämföras med något annat. Vi ska se Uppenbarelsebokens 12:e kapitel. 10:e versen. Och jag hörde en stark röst i himlen säga: nu finns frälsningen och kraften och riket hos vår Gud och makten hos hans mord. Ty våra bröders anklagare har störtats ner. Han som anklagade dem inför vår Gud både dag och natt. De har besegrat honom genom lammets blod och genom sitt vittnesbörds ord. De älskade inte sitt liv mer än att de kunde gå i döden. Jubla därför ni himlar och ni som bor i dem, men ve över jorden och havet. Djävulen har stigit ner till er och hans raseri är stort, ty han vet att hans tid är kort. De vann seger genom Jesu blod och genom sitt vittnesbörds ord. Nå vittnesbördet, både förkunnelsen och kraftgärningarna, bildar ju vittnesbördet tillsammans. Vad är det som gör det vittnesbördet trovärdigt? Vad är det som ytterst vinner den slutliga segern i allt det här? De älskade icke sitt liv så att de drog sig undan döden. Du kan se i Uppenbarelseboken 4. Uppenbarelseboken 6 är det. 9:e versen. Och när lammet bröt det femte sigillet såg jag under altaret själarna av dem som hade blivit slaktade för Guds ord och sitt vittnesbörd. Och de ropade med hög röst, hur länge du helige och sannfärdige härskare ska du dröja med att hålla dom och utkräva hämnd för vårt blod på jordens invånare. Och åt var och en gavs en vit klädnad och de blev tillsagda att vara stilla ännu en tid, tills deras medtjänare och bröder som skulle dödas liksom de själva hade nått sitt fulla antal. Kolosserbrevet 1, 24 och 25, så ska ni få vila huvudet sen. Kolosserbrevet 1, 24 och 25. Nu gläder jag mig över att få lida för er. Vad som ännu fattas i Kristi lidanden, det lider jag i mitt eget kött, för hans kropp som är kyrkan. Dess tjänare har jag blivit, enligt det uppdrag som Gud har gett mig för er skull, att låta Guds ord nå sin fullbordan. Låt oss tacka Herren.